Du lyssnar på Höglandets närradio på frekvens 103,9 MHz. Och god morgon Höglandet från Radio NKS och Missionskyrkan i Nässjö. Jag heter Mats From och är producent för det här programmet. Och tekniker är Mats Philipsson. Gott nytt 2026 vill jag önska er alla. Alltså en god fortsättning på det nya året. Denna morgonandakt tänkte jag att jag ville dela några bra gudomliga livsprinciper som jag hämtar från Paulus brev till Filipperna i Makedonien. Jag kommer ta en princip från varje kapitel. Filipperbrevet skrevs av aposteln Paulus. Han skrev det till församlingen i Filippi, en stad i Makedonien, för att uppmuntra dem i deras tro och tacka dem för det stöd de gett honom. Brevet är där fyllt av glädje trots att Paulus satt fängslad där han skrev det. Och han ville uppmana dem till enhet och han ville uppmana till ödmjukhet och glädje i Herren oavsett omständigheter. Det har nu gått 10 år sedan församlingen grundades och den har växt till och den är välstrukturerad med ledare och församlingstjänare. Och Paulus var välbekant med församlingen ända sedan den dagen när Lydia öppnade sitt hem för evangeliet. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 15. Men innan jag börjar läsa och dela de här livsprinciperna så lyssnar vi på Martina Möllers ännu en dag. Jag läser från kapitel 1, från vers 1-8, Filipperbrevet. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. Nåd var med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla, gör det alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända tills nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar jag ni alla sammans nåde med mig. Jag, Gud, är mitt vittne att jag längtar efter er av hela mitt hjärta i Jesus Kristus. Vi stannar där. Jag läser på, ty jag har er i mitt hjärta. Alltså han bar med sig församlingen i sitt hjärta. Att bära någon i hjärtat, det är att låta dem ha en plats i vårt inre liv. Att de kommer, påverkar våra tankar, påverkar våra böner och våra känslor. På samma sätt som vi bär våra egna barn, barnbarn eller nära vänner i våra hjärtan. Det är alltid närvarande i våra tankar och våra böner. Och vi vill ju deras bästa, självklart är det så. På samma sätt så kan vi öppna upp för alla medlemmar i vår egen församling. Vi kan bredda och förstora våra hjärtan och ta in fler personer i vårt inre böneliv. Gud har gett oss en formidabel elasticitet i våra hjärtan för att få plats med människor i vårt inre. Det finns plats för många. Precis som han lät församlingen i Filippi komma in i sitt hjärta kan vi också välja att bära andra människor. Både närstående och det vi möter i olika sammanhang. I våra hjärtan, med kärlek och omtanke. Jag tänker så här, varje barn som kommer till min församling, varje ungdom, varje ny människa som kommer till vår församling, in i våran stora familj, då tar jag dem in i mitt hjärta. Och då säger jag så här, det här är mitt barn, det här är mitt barnbarn, det här är min tonåring, det här är min syster, det här är min bror. Det här är min familj och då börjar jag be för dem. Jag nämner dem vid namn och det som händer i mitt inre är att min kärlek till dem förökas när jag ber. Så bön för andra skapar kärlek i ditt inre. På detta sätt så blir jag en del av deras vardagsliv. Både i glädjeämnen och deras kamp i tillvaron. Och när man ber för människor så kan man plötsligt få upp människor och börja tänka på olika människor i församlingen. Då brukar jag alltid be för dem. Jag vet inte vad det är, men jag kan få en tanke om en person och så börjar jag be för dem. Så låt oss detta år 2026 tänja ut våra hjärtan för allt Guds folk. Inte bara din församling utan för alla det heliga vår stad. Låt också ditt hjärta utvidgas till att ta in din stad, ditt land och länder i ditt inre. Gud har gett oss en stor elasticitet i våra hjärtan. Vi lyssnar på Så som han har älskat varandra med Lars Mörlid. Minns du sången?
Som består så som han har älskat och gett oss sin kärlek ska vi också älska varann så som han har älskat och gett oss sin kärlek ska vi också älska varann.
Vi läser från kapitel 2. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt räknade inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjuka sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Här kommer livsprincip nummer 2. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva, skriver Paulus. När min dotter gifte sig med sin man Gramos för nästan 10 år sedan så lade de till en sak i sin vigsel. Det bar sin tvättkar med vatten och de satte sig ner och började tvätta varandras fötter inför alla och lät denna kärlekshandling få vara en viktig del i deras kommande äktenskap. Vi har ju läst om Jesus, han tvättade lärjungarnas fötter och det är ett tydligt exempel på ödmjukhet och tjänande. I den kulturen där Jesus levde var det vanligt att en tjänare tvättade gästernas fötter eftersom han gick på dammiga vägar i sandaler. Nu när Jesus själv tar på sig denna uppgift så visar han att sann storhet handlar om att tjäna andra, inte att bli tjänad. Genom att tvätta deras fötter säger Jesus i praktiken så här ska ni göra mot varandra. Han vänder upp och ner på förväntningarna och visar att ledarskap och gemenskap bygger på ödmjukhet, respekt och omtanke. Precis som Paulus senare uppmanar församlingen i Filippi att sätta andra högre än sig själva och leva i tjänande för varandra. Så ordet ödmjuk betyder att ha en inställning där man inte sätter sig själv främst utan visar respekt och hänsyn mot andra. Det handlar om att sätta andras behov före sina egna. Så ödmjukhet är en styrka och en god grund för bra relation i en församling och för alla de som du möter i din vardag. Självupptagenhet, det är kanske vår världs största problem idag. Alltså det är egoism. Det är inga pluspoäng i Guds rike. Den som ger pluspoäng, det är att hon har attityd av respekt och hänsyn till både fattig och rik. I sammanhanget i bibeltexten är självupptagenhet och stolthet, som är stolthet som är värderat på sig själv. Det är motpolet till ödmjukhet. Som innebär att lyfta andra, lyssna och visa respekt. Att vi får ikläda oss Kristi sinnelag varje dag. Det handlar om att bli en influenser i Guds rike, iklädd i ödmjukhet. Det ger ett positivt eko runt omkring dig och det är välbehagligt inför Gud och människor. Så låt oss följa Jesus exempel. Även om han var vår Gud så antog han en tjänares gestalt. Så låt oss göra detsamma 2026. Vi lyssnar på ödmjukhetens konung Martin och Therese Martinsson.
Gud hör min bön igen, lär mig ödmjukhet så jag kan likna dig ännu mer konkret. Guds ande låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg. Du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svagas vän, du tvättar trötta fötter, du läker våra sår. I allt vill jag likna dig Jesus, låt ditt hjärta forma mitt. Du som är ödmjukhetens kona, lysande låt ditt ljus få leda mig till ödmjukhetens väg ännu närmre dig. Gud, du som älskar hjärtats brutenhet, du är det svaga spärr, du tvättar tröst.
Jag kommer till kapitel 3 och tredje livsprincipen, jaga mot målet. Jag läser från kapitel 3, vers 12. Inte som jag redan har gripet eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripet det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jaga mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni något fel avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Dock låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Paulus skriver, Paulus var inte framme vid målet, det var inte du och inte jag heller. Men han fortsatte att sträcka sig framåt för att vinna segerpriset. Han hade fokus på målet. Vet vi vilka mål vi egentligen bör sträva efter i våra liv? Paulus skriver att målet är evigt liv och evig gemenskap med Jesus i himlen. Vi bör och vi ska rikta vår uppmärksamhet mot det som verkligen har betydelse i våra liv. Att växa i tro, visa ödmjukhet och följa Jesu exempel. Det handlar inte om att ge upp, att växa i tron, utan fortsätta leva ett liv i tro och efterföljelse av Jesus. Även när det är utmanande. Målet är inte bara jordisk framgång, utan slutmålet är att nå det eviga livet och den gemenskapen med Gud som han har kallat oss till. Att inte bli bekväm och likgiltig. Att fastna i det som en gång har varit, vilket lätt blir religion istället för relation. Utan vi ska leva relation med Jesus varje dag, i varje nytt nu, så tänker jag. Och det kräver uthållighet, det kräver tro, men det leder till äkta sann glädje i våra liv. Och så skriver Paulus så här, så bör vi tänka, men tänker ni fel i något avseende så ska Gud uppenbara det för dig och mig. Och jag blev påminn när jag satt och förberedde den här andakten av min son när vi var på Öland och skulle springa Victoria-loppet, det lilla Victoria-loppet för många, många år sedan. Och jag sprang det med Pernilla och David. Rebecka var för liten för att kunna delta. Och innan loppet så började jag uppmuntra dem att springa hela loppet. Ge inte upp, utan vi ska ta oss i mål. Och David var 4 år, Pernilla var några år äldre. Och barnen tog fart och jag var också med och sprang. Och vi sprang genom hela skogen och så kom vi mot stadion. Jag sa till David, snart är vi i mål. Nu har vi bara den sista biten kvar. Nu springer vi in i målet, sa jag. Och David sprang så fort han kunde. Men när vi kom in på upploppet så vek han plötsligt av löparbanan och sprang in mot fotbollsplanen. Rätt in i fotbollsmålet och slängde sig i nätet. Lycklig och glad. Han var ju mål och jag började skratta. Det såg roligt ut. Han vek av mot det målet som han trodde var målet. Jag tog ju för givet att han förstod detta. Så dumt av mig. Men David tänkte ju rätt. Jag hade ju inte varit tydlig med någon beskrivit målet klart för honom. Jag tror att vi alla på något sätt, någon gång i livet, har vikt av från det ursprungliga målet på vårt livs Victoria-lopp. Så har det varit i mitt liv. Men precis som David så hade jag också en far som vänligt ledde mig ut på rätt bana igen. Du kanske är där nu. Du undrar vad målsnöret är. Du kan inte finna det. Du väntade folkets jubel. Men det är tyst. Ingen som dunkar dig i ryggen och säger bra jobbat. Ingen medalj eller någon segerkrans har hängs över ditt huvud. Men så står någon där, jämte dig med utsträckta händer och med värme i sina ögon och säger, om du vill så kan jag ta det ut på rätt bana igen. Ja, så är det. Med vår faders kärlek. Vi lyssnar på Gå ut med Hugo Magnusson för Gå ut mission. Vi går in i den sista kapitlet, kapitel 4. Och jag läser från Filipperbrevet, kapitel 4, vers 8. Så står det så här. Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska. Och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som ära Gud och var glad över det. Fortsätt i praktisk handling, omsätta allt vad ni har lärt er av mig och sett mig göra, skriver Paulus. Våra vägval, han talar om en inriktning att fokusera era tankar. Våra vägval ger framtida konsekvenser, antingen det positiva eller negativa i våra liv. Så, men ett vägval som är inriktat på det som är sant, gott och rätt, det kommer att ge positiva konsekvenser i ditt och mitt liv. En församling som erbjuder en atmosfär av kärlek kommer alltid fortsätta växa av framgång. Det är mina tankar, så tänker jag. Kan vi erbjuda en atmosfär av kärlek så kommer vi alltid fortsätta växa av framgång i allt vad vi företar oss. Matteus kapitel 5 och vers 14 så säger... Kan vi läsa för nu här. Låt ljuset lysa för människorna så att de ser att allt gott ni gör och prisa Herren. Det Gud gjorde på Golgata kors, det fick konsekvenser. Och får konsekvenser hela tiden över hela vad gjorde än idag. Över hela världen idag så flödar Guds kärlek därför att han utgav. Det kan vi läsa om Johannes 3:16. Så ditt vardagsliv, ditt och mitt vardagsliv kan ge och ska ge konsekvenser för andras liv. Tron kommer alltid smitta. Kärleken sprider sig. Det går inte att gömma undan kärlek. Vid ett möte med en annan människa så sker någonting. Så skapas någonting. Jag brukar alltid läsa psalmet. Jag tycker den är fantastisk. Och den står, jag tänker på att det är psalmet. Det är nummer ett utav alla psalmer. Jag tror det finns en betydelse med detta när vi kan läsa följande. Salig är den person som inte följer de ogudaktigas råd och inte går in på syndarnas väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans O, dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Här beskriver psalmisten ett vägval i livet. Jag tror att, som jag sa innan, att det är en anledning att det står först av alla psalmer. Jag tänker mycket på den här psalmen. Jag försöker rikta in mitt liv efter detta vägval. Jag riktar in mig, jag väljer och tar ett beslut som får positiva konsekvenser i mitt liv. Vi lyssnar på Sara Lundbäck Bell, Lär mig att älska.
Jag ber dig Gud, ge mig kärlek och ett hjärta som är stort, som kan visa på din kärlek för vår jord, som du gav din son. Jag ber dig Gud, lär mig att älska med en öppen famn som du, med kärlek som gör att alla gränser suddas ut, den lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är och som du älskar. Älskar alla ifrån fattig och till rik. Du format och skapat oss unikt med varsam hand. Du är vår fader, så lär mig att älska med en öppen famn som du, med kärlek som gör att alla gränser suddas ut.
Ja, vi går ner för landning och jag läser från Filipperbrevet. Jag har delat några tankar, några livsprinciper från ett av varje kapitel. Och jag läser breven med glädje. Jag försöker leva enligt med dem. Och det är mitt mål att ta till oss. Jag ber att uppmuntra dig att läsa Filipperbrevet och se vad Gud vill tala till dig. Nu börjar det inte underbart i Nässjö. Vi börjar i våra missionskyrka här i Nässjö. Då börjar vi med 10-dagarbön. Det börjar den 9 januari och fortsätter till den 18 januari. Och sen fortsätter vi med ekumenisk bön. Där alla kyrkor är med. Och där vi kommer besöka olika kyrkor från den 19 januari till och med den 25 januari. I våra olika kyrkor. Så kom och delta. Det är fantastiskt att besöka de andra församlingarna också. Och känna att man är delaktig med alla kyrkor. Det är underbart. Jag vill bara önska dig en fortsatt fin dag. Och än en gång, god fortsättning på det nya året. Vi slutar med att vi lyssnar på Ellu, Himmelens spegel.
Som vinden som viskar i träden, jag ser dig i solen som bryter över bergen. Ett andetag som väcker allt liv. Gud är stor, jag ser dig.
Spegel av himlen,
ett till
ditt ljus.
Du har lyssnat på Höglandets närradio på frekvens 103,9 MHz och God morgon Höglandet, och det har varit ett program från Radio NKS och Missionskyrkan i Nässjö. Och producent har varit jag, Mats Form, och tekniker Mats Philipsson.